Podplay.
Numera går det att se en ny film i provisoriska lokaler i socknar över hela landet. Och den som är kvar i stan kan ha tillgång till halvtomma biografer. Äntligen! Men vad ska man se då? Ja, det får vi veta strax. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Say, so it doesn't disappear.
Washington Heights!
Lights up on Washington Heights. Up at the break of day, I wake up and I got this little punk I gotta chase.
Honey, find the songs that move you. Until you do that, you ain't going nowhere.
I need a change.
I want to sing what I want to sing.
I sing what the fuck I want.
Ja, bland sommarens filmer finns flera amerikanska musikfilmer. Vi återkommer till dem om en liten stund. För vem kan bättre guida oss i filmdjungeln än DNs filmredaktör Helena Lindblad, som tillsammans med Nicolas Wenner levererar mängder av filmmaterial varje vecka. Välkommen Helena.
Tack. Tack.
Har du någon så här favorit sommarbiograf?
Ja, det har jag. Jag brukar vara i Norrtäljetrakten på somrarna och där finns det en biograf inne i stan som heter Bio Royal som är väldigt liten och väldigt mysig. Och, jag försöker verkligen se någonting där varje sommar. För några år sedan så var vi där och såg Midsommar, den svensk-relaterade skräckfilmen av Ari Aster. Och det var lite så här magiskt att komma ut i den sommarnatten svensk, efter att ha sett den där filmen.
Kalla kåra. Jag brukar gå på bio i en bygdegård i Småland. Det är också väldigt mysigt. Ja. Men du, om man är i stan, om man ska gå på bio i sommar, vad är det då som gäller när det gäller restriktioner och regler? Kan man gå som vanligt eller?
Alla biografer är ju öppna som kan vara det. Filmstaden öppnade ju stort i början på juni. Det gäller ju nu 50 personer per salong just nu. Det kan ju ändras. Men i övrigt så är det som vanligt. Man sitter med lite distans och sen är det väl vettigt att förboka biljetter, tänker jag, för att man är säker på att man får plats där man vill.
Mm. Just det. Du, julen brukar ju vara en stor biopremiärhelg. Det är ofta breda filmer som passar familjer och en stor publik. Vilka sorts filmer skulle du säga är typiska sommarfilmer?
Breda underhållningsfilmer, action, äventyr, familjefilmer, animerade filmer är vanligt. Och det är, sommaren har seglat upp som en väldigt viktig bioperiod, vilket inte var för ett antal år sedan. Och det, så ser det ut i USA och så ser det ut i Sverige också. Så att det har blivit, när det gäller svensk film så var det ju helt, ingen ville gå upp med svenska filmer på sommaren förr i världen, men nu är det allt vanligare och det har också funnits stöd för att, alltså lanseringsstöd för att gå upp på sommaren. Som det ser ut i år så finns det en enda film egentligen att välja på. Det är Sune, Uppdrag Midsommar, i och för sig vältajmad. Ni gick upp till skolavslutningen. Så vill man ha lite så här sommarfeeling och Sverige så är det vad man har att välja på.
Då får man titta på Sune. Mm. En av de största filmerna i sommar, det är något helt annat. Det är den här.
Jacob is Dom's brother.
Your whole life you pushed yourself to be faster than Dom. Smarter than Dom. Stronger than Dom. But could you kill him?
Ja, vad var det vi hörde här, Helena?
Ja, det var sommarens actionrökare, nämligen Fast and Furious 9, The Fast Saga. Det är alltså en helt osannolikt framgångsrik filmserie som jag tror att de som följer den älskar. Och de som inte gör det fattar ingenting. Men den drar enormt mycket publik och det är precis vad det låter. Det är en jäkla massa bilåkande. Och den har blivit väldigt folkkär och lustigt nog tycker jag att det fortfarande funkar när man känner att just ett intensivt bilåkande känns ju inte jättehållbart.
Det är inte elbil de åker då, kan man sluta sig till.
De inte elbil, nej. Så.
Om man fortsätter lite grann i det breda, det finns fler stora filmer, om du nämner någon till.
Ja, jag tror ju att många kommer vara intresserade av Black Widow, som är den senaste inslaget i det ständigt expanderade Marvel-universumet. Och gillar man superhjältar och Scarlett Johansson som spelar titelpersonen Black Widow, så är det här väl en film att se, tänker jag. Kan vara lite roligt att notera också att den svenska skådespelaren Nanna Blondell har en mindre roll i den här filmen.
Vad spännande. Om man tittar lite geografiskt, vad tycker du då? Från vilken del av världen kommer den mest spännande filmen just nu?
Det är inte helt lätt att säga faktiskt. Jag skulle säga inte direkt från USA, tyvärr. Men fortfarande Europa, delvis Asien naturligtvis. Sydkorea har ju blivit väldigt starka faktiskt. Alltså, man kan ju inte underskatta när parasit, heter det på svenska, effekten, alltså den här pyramidala succén som kom för 2 år sedan. Så det jag tror väl att Sydkorea tror jag kommer att komma ännu större. Det går en film på biograferna nu som heter Minari, som handlar om en koreansk migrantfamilj i USA, och den är egentligen är väldigt mycket en koreansk film. Så Korea tror jag starkt på, men också de stora filmnationerna i Europa, alltså Frankrike framförallt och Tyskland, England.
Från Asien, från Japan, så kommer det flera animerade filmer under sommaren som har gjort succé på hemmaplan där. Och för de som inte är bekanta med japansk animation, vad skulle du säga? Vad är det som är så märkvärdigt med den?
Den är väldigt expressiv, den är väldigt konstnärlig, den är väldigt tydlig, den är också väldigt så här välanpassad med, det är ju manga-traditionen, välanpassad till just att berätta så här storslagna, episka, actionspäckade äventyr. Och det är ju en stark, jag menar, Japan och animation är ju superstarkt sen Miyazakis triumftåg över hela världen.
Just det. Och det är inte bara för småbarn, utan det här är något som passar många.
Nej, det är ju, tilltalar uppenbarligen allt från, det är inte riktigt småbarnsfilm, absolut inte, men upp i åldrarna absolut. Och det liksom hänger ju ihop, det är ju som ett kommunicerande kärl med spelvärlden, med serietidningar lite grann och andra konstformer.
Och som vi hörde inledningsvis här, så levererar ju kombinationen musik och USA flera filmer. Varav ett par redan haft premiär. Det är musikalen In the Heights av Lin-Manuel Miranda. Och det finns också en film om Billie Holiday. På gång är också en film om souldrottningen Aretha Franklin som heter Respect. Vad skulle du säga, Helena, lär man sig om USA av de här filmerna?
Ja, man kan ju lära sig att filmvärlden blir allt mer intresserad av att spegla andra historier och andra erfarenheter än de vita amerikanerna. Musikalen In the Heights är ju är en latino-historia, utspelar sig i ett kvarter i New York. Och de här två andra filmerna visar ju och handlar ju om The United States versus Billie Holiday, handlar ju om hur Billie Holiday blev trakasserad under hela sin tid, under sin karriär av FBI. Och Respect handlar ju om Aretha Franklins enastående karriär. Och att två filmer om två svarta ikoniska sångerskor kommer samtidigt säger ju också att filmen i USA kommer berätta mycket fler svarta historier framöver. För att publiken kräver det.
Ja, för det handlar ju inte bara om musiken, utan även om det hela det amerikanska samhället.
Definitivt. Och det är ju liksom den, vad ska man säga, den rasistiska historien som påverkar samhället, som skapar ojämlikheter idag på alla möjliga olika plan, vill man nu verkligen vädra ut.
Om vi flyttar oss till Europa istället, då kan det låta så här.
Du har sagt att du mig liebst. För immer. Das hat mich glücklich gemacht. So glücklich, wie ich noch nie glücklich war.
À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne suffisait pas non plus.
Ja, Elena, du nämnde ju tidigare som hastigast både Tyskland och Frankrike. Vad var det vi hörde här?
Ja, först hörde vi ett stycke ur en tysk film som heter Undine. Undine är en ung kvinnlig stadsguide, historiker som guidar folk i det nya Berlin. Hon blir dumpad av sin kille och det utlöser liksom väldigt starka krafter inom henne och visar att hon inte är bara människa utan även en slags, ska man säga, vattenväsen. Så det finns en blandning av väldigt så här stark realism och mycket surrealism och det blir en väldigt så här magisk och vacker saga om passion, kärlek, sorg och mycket badande.
Ja, det låter väldigt somrigt.
Ja, det är det. Och sen hörde vi en bit från François Ozons nya film. Han är ju en superflitig fransk regissör som levererar filmer i parti och minut. Inte alltid jättebra, men den här ser otroligt lockande ut. Aidan Chambers har skrivit boken om och det här har blivit en väldigt så här somrig och härlig coming of age historia med homosexuell tematik.
Ja, just det. Det var Dansa på min grav, den här boken som kom i mitten av 80-talet.
Ja, just det, som jag tror många läser. Och så älskar att hitta en viss typ av böcker och göra liksom sina egna tolkningar av dem.
När vi kommer tillbaka efter pausen ska vi se om vi kan hitta filmer till lite olika kategorier av publik. Jag har Studio DN idag med DNs filmredaktör Helena Lindblad. Vi pratar om sommarens filmer. Du ska få ge tips på några olika filmer åt olika kategorier av människor eller smaker. Om man har barn eller väldigt unga personer i sin närhet, vad tycker du man ska se då?
Då tycker jag nog att man kanske ska se Sune faktiskt. Det är ju ett välkänt koncept. Jag tyckte det är ganska fint. Det handlar ju om att Sune blir liksom lite äldre. Han närmar sig 14 ungefär. Alltså blir 40 helt enkelt. Och lite sådär i skillnaden. I, liksom, i gränslandet mellan barn och tonåring.
Men du, om man har en sommardejt då och allt är nytt och lite skört sådär. Vad ska man se då?
Ja, det finns en lite så här svepande SF-drama som jag inte har sett än, men som heter Sista brevet från min älskade. I alla fall titeln låter ju lite så här. Annars så tycker jag just den där, om man vill vara lite mer äventyrlig kanske, just den här Undine som vi pratade om. Det finns i alla fall väldigt mycket att diskutera när man har sett den, vilket kan vara bra om man går ut med någon ny.
Ja, om man vill ha något som inte är så där jätteallvarligt då, lite mer lättsam underhållning, vad passar då?
Ja, alltså, jag tänkte faktiskt på den här italienska Pinocchio-filmen som kommer i augusti. Augusti börjar verkligen så här hetta till. Matteo Garrone, det är en, vad ska man säga, live action tolkning av den gamla Pinocchio-sagan med Roberto Benigni i huvudrollen. Om ni kommer ihåg honom i Livet är underbart. Och de som är riktigt gamla kommer ihåg honom från Jim Jarmusch film.
Ja, vi kan väl höra lite grann på hur den låter.
Ja.
I've been thinking to make with my hands by myself a wooden puppet. Pinocchio, say something.
Babbo.
I have a son. My son is born.
From one day to the next.
What do you mean from one day? From one minute to the next.
Ja, det är en riktig saga det där.
Det är en riktig saga, ja. Väldigt så här mustig och lite burlesk. Och, alltså han jobbar liksom, det är inte CGI, det är inte datoranimerat. Att det här är väldigt mycket så här handfasta liksom kostymer. Men det är mycket så här magiska djur och otroligt fantasifullt faktiskt och äventyrligt. Jag blev faktiskt ganska förvånad över, jag tänkte, kan man göra det här en gång till på ett roligt sätt? Och det är ju en ganska sorglig saga också på sätt. Men ja, det kan man. Ja.
Men du, om man vill sugas in i någonting kanske tyngre, kanske lite mer drama eller lite mer verklighetsförankrat, vad tycker du, vad ska man se då?
Jag ska säga faktiskt, det finns två filmer som kommer i augusti som jag är helt knockad av. Det är en dansk animation som heter Flykt, som är en vuxen, alltså en animerad film för vuxna, som är en faktiskt animerad dokumentär, vilket är en väldigt originell genre som har växt jättemycket uppmärksamhet utomlands. Som sagt, den heter Flykt och det handlar om en man som har emigrerat till Danmark, eller som har flytt till Danmark från ett krigshärjat land, och när han ska gifta sig, han är homosexuell, och när han ska gifta sig med sin man så måste han konfronteras med sitt förflutna som är ganska speciellt, och den är väldigt, väldigt stark. Sen är det en annan svensk film som heter Tigrar, som handlar också i, kan vara intressant nu när det är fotbollstider, som handlar om en, den är baserad på en självbiografisk bok som en ung fotbollsspelare har skrivit, som handlar om att vara ung och hamna i ett italienskt lag och vilka otroliga påfrestningar det medför. Så det handlar väldigt mycket om, så här, om utanförskap, psykisk ohälsa, otroligt bra berättad. Det är Ronny Sandahl som gjorde Svenskjävlar som har regisserat.
Men du, om man vänder på det då, finns det någon film som du tycker att man kan hoppa över om man nu inte ska se precis allt?
Ja, det finns ju en del väldigt standardiserad, vad ska man säga, barnunderhållning, typ Kroddarna 2 kände jag kanske inte riktigt att jag skulle dra iväg på.
Ja, men om man tänker på vad vi har pratat om här, vilka skulle du säga är de stora trenderna? Vi har tagit upp de biografiska berättelserna eller animationer. Vilka teman är filmskaparna intresserade av?
Jag skulle säga faktiskt att för en gångs skull är det ganska svårt att svara på. För att pandemin har förändrat väldigt mycket. Så vi står ju inför det största dramatiska skiftet av förflyttningen, den digitala förflyttningen från biograferna delvis under pandemin in till strömningstjänsternas plattformar. Och det kommer att påverka utbudet också. Och det som säger att det, alltså Marvel-filmerna, superhjältefilmen, har ju varit en superstark trend. Men det är så svårt att säga riktigt, hur kommer den... Den är ju gjord för bio, om man säger. Så det gäller ju att liksom folk kommer tillbaka till biograferna, för att den ultradyra upplevelsebaserade underhållningen ska fortsätta vara stark. Tittar man på serievärlden så ser man ju att starka karaktärsdrivna dramer är otroligt populära. Så jag skulle verkligen önska att den trenden kom tillbaka in i filmvärlden. Alltså den här liksom gamla, som man brukade tala om, den här mellan, så här bred kvalitetsfilm i mellanspektret. Liksom, inte indie och inte storbudget, utan mellan. Den blir starkare. Det finns vissa sådana tecken och det skulle jag tycka var väldigt lovande. För att publiken är ju, biopubliken är ju inte ungdomar längre, utan det är ju medelålders oftast och lite uppåt.
Ja, så avslutningsvis då, Helena, sommaren går ju som bekant fort och så blir det höst. Vad ser du fram emot från början av hösten?
Jag måste ju säga att jag ser ganska mycket fram emot nya Bond-filmen. Jag älskar Bond. Alltså, det kommer ju vara den sista med Daniel Craig, No Time To Die. Den har ju liksom legat på hyllan 1,5 år. Men jag ser väldigt mycket fram emot den. Jag ser fram emot Denis Villeneuves sci-fi Dune. Alltså, den som David Lynch gjorde en gång i tiden, som nu kommer tillbaka. Och sen Zlatan-filmen faktiskt.
Mer fotboll och mer action. Tusen tack för att du var med idag, Helena Lindblad.
Tack.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmeraka, exekutivproducent Augustin Erba, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.